Finländsk arbetarhistoria är djupt rotad i Västnyland och det är mycket tack vare de olika bruken. Ett av dem är Billnäs bruk och filosofie doktor Mattias Kaihovirta kan Billnäs bruk. Du belönades i förrgår för doktorsavhandlingen Oroliga inför framtiden. Det är en studie om bruksarbetarna i Billnäs ungefär där 1900-1920. Du fick alltså statsrådet Maurits Hallbergs pris för främsta vetenskapliga verk utgivet på svenska i Finland 2015. Och om vi går då tillbaka, ganska långt bak i tiden. Järnbruket i Billnäs grundades 1641. Så det är långa anor, långa traditioner. Och jag kan tänka mig att den, i och med den moderna industrialiseringen så intensifierades där vid början av 1900-talet. Hur påverkar det här Billnäsbornas vardag och de som jobbar på bruket?
Ja, god morgon. När det påverkade på det sättet att, som du säger, just att industrialiseringen intensifierades början på 1900-talet. Det flyttade in ganska mycket nytt folk för att det behövdes mer arbetskraft. Vi ska komma ihåg att kring 1880 så var det kanske 60 personer högst som arbetade på bruket. Och före det så var det ännu färre. Men sen på 10 år så förändras det att vi har upp till flera 100 personer. Och vad heter det, när det blir de här verkliga högkonjunkturerna i samband med krig, i och med att Billnäs är då kopplat till krigsindustrin, så har vi nästan 1000 personer vid något skede som arbetar, alltså 1915, på bruket. Och det är ju en verkligen stor omställning om vi tänker att på en sån här ort, för det har bott lite människor och plötsligt så flyttar det in en massa människor, så det liksom påverkar vardagen.
Ja, arbetskraften räckte knappast till i Billnäs, Västnyland, så man var tvungen att importera då.
Ja, det stämmer. Och det var ju ingenting nytt på det sättet att det hade man gjort tidigare på bruken, att man hade hämtat liksom väldigt långt bort ifrån. Och Västnyland utmärker sig för det att det har liksom kommit allt människor liksom från Tyskland, Sverige och så vidare. Men att det som förändrades kring 1900 var det att man liksom hämtade arbetskraft från finspråkiga trakter. Och det här är också en tid när liksom språkfrågan är väldigt så här politiserad och liksom det diskuteras mycket kring språkförhållandena i lokalsamhället. Och det här liksom blev på ett sätt väldigt explosivt vid den här tiden. Och det är ju en fråga som följer väldigt länge under 1900-talet, att vi får det också senare sen den här språkfrågan i samband med industrialiseringen, som då gör det att det liksom blir väldigt politiskt och hetskt.
Nå, än idag, år 2016, så finns det ju lite konflikter mellan de olika språkgrupperna i Västnyland, i Raseborg. Hur reagerade de svenskspråkiga finlandssvenskarna när det kom sen finnar till Billnäs bruk?
Nå, jag tror att det är i samband med sådana här tider då när det just var väldigt knappt om till exempel livsmedel, mat och liksom när det var kristider att vad heter det, då så tog man till sig på det sättet att man liksom gjorde på det sättet de här finspråkiga skyldiga till vad heter det, till att det var kristider, de här främlingarna som kom till lokalsamhället, att man skyldde på dem, att de tog arbete från de här stationära, de som bodde på orten, och man ville gärna beskylla dem på det sättet. Och det här var någonting som dyker upp liksom i vad heter det, i det källmaterial som jag tittar på, att just svenskspråkiga ville då försvara sina rättigheter. Och de här bruksarbetarna, alltså svenskspråkiga bruksarbetare, stationära, så var sådana som liksom klängde fast vid traditionerna väldigt starkt, och att de har bott länge här, de har verkat på orten och de ville försvara sina rättigheter som de tyckte att hörde till dem då.
Där kan man ju dra vilda paralleller till även 2016 och Olli Muurainen, den nya brukspatronen, och det var ju ganska stora motsättningar där. Brukspatronen var väl den som styrde och ställde då. Hur utvecklades den här relationen mellan brukspatronen och bruksarbetarna?
Ja, det fanns ju då en sån här relation mellan patron och arbetare på det sättet att patronen var liksom en slags sån här fader då, som skulle ta hand om sina arbetare. Och det som jag var intresserad var att se att hur arbetarna utnyttjar den här liksom föreställningen just i vardagen, att man liksom kunde kräva sina rättigheter. Och man kunde då, till exempel 1918, så kunde man, vad heter det, efter inbördeskriget, så kunde man då kräva att nu ska patronen ta hand om oss, vi som har liksom blivit vilseledda till röda garde och så här, att man, nu ska du komma och hjälpa oss. Men att det var också i andra sådana här situationer när det liksom krisar till sig, så liksom vädjar man just i den här föreställningen om den goda patronen som ska då skydda sina arbetare. Och just de här stationära, de här som tyckte att man var liksom skötsam och hade skött sig på bruket. Och det kunde just vara i de här situationerna när man liksom, vad heter det, försökte spela ut de här främlingarna, finspråkiga, inflyttade. Så kunde man just hänvisa till den goda relationen. Och det som kanske skulle vara också intressant att studera vidare på den här frågan är att hur liksom kopplades det här också till språk, liksom den här patronen och de svenska arbetare. Och jag tror att det kan finnas någonting också i senare tider, att hur svenskspråkiga arbetare kunde hänvisa till svenskspråkiga arbetsgivare, att nu ska ni liksom ta hand om oss för att det liksom kan upprätthålla de goda språkrelationerna på orten.
Men brukspatronen, du kallar dem, att man, han var liksom ett verktyg i den här konflikten på sätt och vis.
Ja, han var på ett sätt som ett verktyg, men att förstås så var det ju det att det var han som hade makten också i samhället. Och jag tror att de flesta var nog medvetna om att vad som verkligheten var egentligen, att liksom att det här var ju också ett ideal, men att sen samtidigt så jag försökte lite liksom se på det här att man kunde liksom ta an sig sådana här olika roller och spela på ett visst sätt. För att de här bruksarbetarna, fast de sa att de var liksom skötsamma, så kunde de i en annan situation ändå vara ganska bråkiga och liksom leva på ett sånt sätt som inte var så värst skötsamt.
Hur tacksamma var man ändå, för om jag förstått rätt så var brukspatronen ändå så till exempel Billnäs skola och gav ju jobb helt enkelt.
Ja. Nu ska man ju komma ihåg också att just det att den här patronen så vad heter det, så måste ju då erbjuda också sådana här liksom sociala förmåner som skola, men också livstidsgång, anställningar, bostäder och med mera sådana här saker som utmärker bruksamhället. Så det var också för att hålla folk lugna, liksom, att de skulle kunna hållas nöjda. Och det här är ju som någonting som utmärker bruken, men kanske samhället i stort också vid den här tiden. Att vad heter, hålla folk på gott humör helt enkelt, att de inte börjar revoltera och bråka och så här. Och jag tror att man både underifrån och uppifrån var medveten om att det måste finnas en sån här balans i samhället. Men det var inte alltid möjligt att liksom uppnå den här relationen, att just i och med att till exempel de här internationella marknaderna styrde så väldigt mycket att det kunde ske sådana här, vad heter, konjunkturväxlingar, att det inte gick att förverkliga det här.
Vi pratade om Billnäs bruk för ungefär 100 år sedan tillsammans med Mattias Kaihovirta som har skrivit en doktorsavhandling som heter Oroliga inför framtiden. Vi ska kanske gå in på det här med uppror och kanske tyvärr också död.
Morgon Västnyland i Radio Vega.
Och vi har Mattias Kaihovirta i studion. Du har fått ett stort pris för din doktorsavhandling om Billnäs bruk mellan 1900 och 1920. Och vi har nu kommit fram till inbördeskriget 1918, eller frihetskriget som vissa kallar det. Vinnarna var i minoritet och förlorarna i majoritet. Hur tog kriget sig uttryck i Billnäs bruk?
Rent konkret så betydde det här inbördeskriget att det var väldigt många som dog i Finland, men också i Billnäs så var det ju upp till 54 bruksarbetare som dog till följd av kriget. De alla blev ju inte avrättade, men det där, den största delen dog då i fånglägren, och sen var det hemskt många som då, efter att de befriades, så dog de då till följd av liksom de här usla förhållandena i fånglägren. Men sen så, det som jag också studerade som framgår då i avhandlingen är ju också att hur det gick för familjerna, alltså för de som inte direkt var kanske med i röda garden, men att det här då liksom på sidan av, och det var ju då hustrurna och barnen, att hur påverkades deras vardag då efter inbördeskriget. Och den här första tiden var ju väldigt, väldigt svår, och här så försökte jag också synliggöra att hur kvinnorna på ett sätt ändå kunde liksom påverka liksom sin vardag, trots den här väldigt utsatta situationen, att de kunde kräva ut de här samma rättigheterna som männen hade gjort tidigare av bruksledningen, patronen, att nu ska ni ta hand om oss medan våra män är borta, att ni har liksom en sån här förpliktelse att ta hand om oss i den här väldigt trängda situationen. Och det framgick på det sättet att det skickades brev, men att det också på det sättet att man gick och talade liksom, att man vad heter det, på ett sätt väldigt hotfullt gick och krävde ut sina rättigheter hos bruksledningen. Och bruksledningen kunde konstatera att vi måste göra någonting. Men att sen var det också en ekonomisk fråga, för att Man märkte att det blev en väldigt stor börda då för kommunen då, att man måste liksom ge kommunala bidrag till de här familjerna, så att man konstaterade att man måste liksom göra någonting från brukets sida för att ta hand om de här familjerna och småningom få männen tillbaka på arbete.
Men bruksledningen tillhörde troligtvis det vita, ja, och sen arbetarna de röda.
Ja.
Hur fungerar samarbetet då?
Det var ju inte, alltså det var ju såklart väldigt polariserat den här tiden efter inbördeskriget. Och det var ju klart att de som kunde tala om kriget i offentligheten och öppet, så det var ju de vita då liksom som upprättade just den här frihetskrigsminneskulturen då. Man reste minnesmärken och så vidare. Och de röda så fick ju mer och mer vara tysta. Och det blev mer det här att man liksom talade då kanske sinsemellan i smyg då liksom på fritiden. Att vad var det som hade hänt och liksom man berättade om terrorn och liksom det blev förstås mycket sån här mytbildning också kring att hur hemskt är det, vad som hade hänt på orten. Men på det här sättet så hölls det här minnet vid liv, och väldigt länge så var det bara en muntlig tradition då bland de röda. Tills man då liksom kunde sen i offentligheten börja berätta om sina erfarenheter från inbördeskriget.
Småningom när såren hade kanske läkt under kriget och sen ännu efter långt in så var det ju brist på varor och i hela Finland. Hur var det i Billnäsbruk som ändå hade ju hel del pengar?
Ja, förstås så trots att man hade pengar och så löste det ju inte det problemet att det fanns ju ett livsmedel att köpa liksom i Finland, och det pågick ju ännu ett världskrig ute i världen, så att hela den här internationella handeln var ju stoppad. Men att sen så bruket hade ju ett eget jordbruk, vad man kunde då liksom på ett sätt agera så här självförsörjande, men det räckte ju inte att mätta alla munnar. Och förstås så finns det mycket berättelser bland de röda att man fick då liksom, barnen fick åka ut och tigga då på landsbygden och söka mat på det sättet. Som sagt, så ekonomiskt så var bruket då välställt, men att livsmedel var en bristvara väldigt länge.
Förra veckan hörde vi att över 100 måste sluta på Fiskars fabrik i Billnäs. Mm. Ser du några kopplingar mellan nutid och ungefär 100 år tillbaka?
Ja, förstås att det här, precis som för 100 år sedan, så påverkar väldigt starkt de här liksom internationella tendenser, alltså globala marknaderna, att vad som är då efterfrågan och mycket arbetskraft behövs det på bruket. Och så hade det varit också tidigare att det kom liksom massiva uppsägningar. Och förstås så ledde det på den tiden till oroligheter förut, för att det fanns inte ett sådant här socialt skydd på samma sätt som idag. Att idag finns det ju olika sådana här sociala skyddsnätverk då som gör då liksom den här övergången lite mildare. Men att överlag så tror jag att det finns liksom, man kan dra paralleller med det här, att det finns den här oron inför framtiden, att vad händer nu när jag blir uppsagd? Hur går livet vidare? Och sen finns det kanske den här tanken om att för många också att man, när man är anställd, så att liksom att man blir omhändertagen liksom, det är någon som ska ändå ha ett ansvar för ens liv. Och sen mitt i att så när det bryts abrupt så kan det kännas väldigt, väldigt, man blir väldigt upprörd helt enkelt. Jag kan tänka mig något att det liksom lätt kan leda till sådana här upproriska känslor hos en del.
Oberoende tid eller år så är osäkerheten alltid lika jobbig. Hej, tusen tack till dig, Mattias Kaihuvirta, skriver doktors avhandling om Billnäsbruk. Det måste ännu fråga, du är inte hemma från Billnäs eller ens Västnyland utanför Österbotten, det hör man lite på din dialekt, så varför fastnade du för Billnäsbruk?
Det var nog det att jag träffade min sambo som är då hemma från Västnyland och på det sättet så kom jag första gången till Billnäs 2004, och det här brukssamhället var ju någonting som var väldigt annorlunda än det som finns uppe i Österbotten, så det liksom fascinerade mig och så hade jag ett intresse just för arbetarhistoria och inbördeskrig, och det ledde ju väldigt starkt på den här orten, så det ledde nog till det att jag sen började forska om de här sakerna.
Där säger man, kärleken leder alltid till Västnyland.